Den här krubban som vi ju samlas omkring år efter år vid den här tiden på året är ju en ganska märklig installation ändå, får man ju säga. Alltså det är ju figurer här som ju kanske normalt sett inte skulle möta varandra. Och det är någon form av ögonblicksbild. Fast man ju någonstans kan fundera över om man läser texterna om det var verkligen de här samtidigt. Kom verkligen de här när de var kvar här och så vidare. Ja, men någonting av det kanske vi kommer att komma in lite grann på i dagens predikan. Och så kan man ju fundera över vem skulle jag vara? Vem skulle du vara om du funderar lite grann kring de här olika personerna här som kommer från när och fjärran och som kanske har en mer eller mindre central plats i livets stora berättelse. Jag tänkte att man kan stanna upp vid den tanken lite så här inledningsvis. Att man kanske känner sig som Maria. Som vet vad det är att bli missförstådd eller ifrågasatt. Som på något vis fick bära ett större ansvar än vad hon själv fattade där vid ögonblicket. Som bars genom livet av det där jaet. Hon sa ja. En inre övertygelse, en överlåtelse som, ja, men som fick konsekvenser. Från det att hon var tonåring, förmodar vi ju. Och genom livet sedan. Eller så kanske man är Josef. Han tar ju ansvar och skyddar och fattar beslut fast i ganska stor osäkerhet. Han var ju på väg att lämna alltihop för att på något vis få det att ändå se hyfsat bra ut. Men där någonstans så väljer han ändå att stå kvar. Fast han inte riktigt fattar vad han har med det här att göra. Ja, men kanske är det en sån som väljer att stå kvar. Trofast. Trogen. Trots märkliga omständigheter. Eller så kanske man identifierar sig med någon av de här herdarna. Som arbetar mycket. Som kanske lite för ofta blir förbisedd. Där det mesta i livet är vardagens tuffa utmaningar. Och så känns det som att ingen riktigt räknar med dig på allvar. Det man gör, det värderas inte riktigt. Men här finns ändå en plats. Mitt i det här så har du också en plats. Och du kanske trots allt är den som vågar gå när något oväntat kallar. När de dyker upp, de där änglarna, så går de. De får någon form av riktning. Kanske är du som en av de vise männen. Som söker och frågar, som är på väg. Som kanske följer en inre längtan snarare än färdiga svar. Som kanske inte är så hemma i kyrkans språk, om vi säger så. Men dragen av en längtan som man inte kan släppa taget om. Man kanske kan tänka att offra tid, trygghet, resurser för någonting mycket större. Tänk att de tog sig från, men långt bort iväg. För att hitta detta något eller någon. Kanske kan man identifiera sig med någon av änglarna. Någon som visar vägen för någon annan. Att få vara ett bönesvar i rätt tid. Att få komma med budskap om hopp, ljus i mörkret. Eller den som bär andra och påminner oss andra om att inte vara rädd. Någon kanske känner sig som djuren, jag vet inte. Ett får eller en åsna. Nej, men de där som är tysta ändå. Men närvarande mitt i allt. Jag har aldrig haft husdjur, men jag förstår ju det. Ni som har. Alltså, vad viktigt det är. De där som på något vis ger ovillkorlig kärlek som är där. Och som bara stöttar och tjänar och värmer och bär. Eller är vi likt folket i Betlehem? Jag kan inte låta bli att tänka på dem när jag läser de här texterna i Lukas och Matteus. Tänk folket i Betlehem. Som inte hade en aning. världens frälsare gör entré. Och så säger de, här finns inte plats. Det är fullt. Livet går på. Och i kulisserna så händer det största som någonsin har hänt. Och så lever man bara på. Kanske kan vi känna igen oss det, i det var till mans ibland det där. Att vi riskerar att missa de där stora tillfällena när Gud faktiskt gör någonting för att vi är så upptagna. Jesus är nära men vi märker det inte. Jesus kommer liksom verksam mitt ibland oss men vi har fullt upp. Erika pratar om en plats. Här finns en plats. Här finns en krubba, här finns ett stall. Den här platsen som inte dög blir scenen för den här fantastiska händelsen. Det som fanns kvar. Det enda som var. Ja, det var så här det blev. Och där. Där verkar Gud. Bristfälligt, tillfälligt. Man kan tänka sig i marginalen. Man kan tänka att det är det mest oansenliga. Och ändå blir det platsen för det heliga. Så tänker jag mig ofta våra liv. Det är inte så mycket med det. Men där. Där kommer Gud. Och så har vi det där barnet i krubban. Så kanske känns lite förmätet att identifiera sig med på ett sätt. Världens frälsare. Men samtidigt så är det väl ändå så att vi alla på något vis kan identifiera oss med det där lilla barnet. I krubban. Hjälplös och sårbar och beroende. Som vi alla har varit eller som vi alla är då och då. Och han identifierar sig med oss. Det är väl det största mitt i detta. Inte bara det att vi får identifiera oss med honom och säga jag är hans, jag tillhör honom, han har köpt mig med sitt liv. Utan att han identifierar sig med oss. Immanuel, Gud med oss. Matteus 2 så står det så här. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judeen, till det så skrivet hos profeten: du Betlehem i Judaland är ingalunda ringas bland hövdingar i Juda, ty från dig ska det komma en hövding, en hede för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes och de tog en annan väg hem till sitt land. De vise männen. Det är ju 13-dagen idag. Och det är väl deras dag på något sätt. Vi vet ju ganska lite om de här figurerna. Bibeln säger ju inte att de var tre. De har ju blivit tre med åren. Utifrån gåvorna då får man ju förmoda att det var. Den säger inte heller att de var kungar. De omtalas ju om kungar ibland. Men det är väl också någonting som har utvecklats med historien och traditionen, att de måste ha varit mäktiga män från olika delar. Och så har de ofta, när man tittar på olika julkrubbor, så kan de ha olika hudfärg för att representera olika länder och så vidare. Det står ju inte direkt någonting om det i texten. Det står ju inte vad de hette heller för den delen. De har ju fått några namn. Jag tänker Kasper, Jesper och Jonathan, men så var det ju inte. Det var ju de här andra i Kamomillastad, men de hette något liknande. Kaspar och, hjälp mig, ja det spelar ingen roll, Melchior och Baltzar, ja precis. Men det står ju inte i Bibeln heller, så det behöver vi inte lägga på minnet. Vi får inte reda på exakt var de kommer ifrån, mer än att de var från östern. Det var ju det här med varför tre vissa män inte föddes, eller varför Jesus inte föddes i Norge, var det nu? Man kunde inte finna tre vissa män. Och så var det någon norrman som sa, fast de kom från östern. Ja, just det. Var ju vi det, ja. Nej, men troligen så var de ju från Persien eller Babylonien någonstans. Hade färdats väldigt långt. Bortemot, ja, många, många mil i alla fall. Det står inte att de kom samtidigt som herdarna, utan troligt betydligt senare. Därför att Jesus föddes ju, och sedan gick 8 dagar senare omskars han. 40 dagar senare så var de ju till Jerusalem. För då skulle man, alltså Marias rening, det fanns ju flera olika ritualer kring det. Och frågan är om de sedan var tvungna att komma tillbaka och bo i stallet igen. Det är ju inte så troligt. Här står det att de kom till huset faktiskt i texten. Så att någonstans har vi ju lärt oss den här bilden av själva julkrubban. Men förmodligen finns det ganska mycket mer detaljer runt omkring här som vi inte har med. Som varken Lukas eller Matteus i det här fallet har skrivit ner. Men vi kan läsa att de var visa i någon mening. Att de var sökande, att de var från främmande land. Att de var mager, står det i grundtexten. Alltså magior, det vill säga stjärntydare, kanske astrologer, förmodligen någon typ av religiösa vägledare. Men de var ju definitivt inte judar. Utan de var ju hedningar. De kom från ett annat land, från en annan tradition, med någon annan form av trosuppfattning. De hade med sig gåvor med en profetisk betydelse. Jag kan inte se det på något annat sätt än att de hade med sig guld, alltså gåva till en kung. De hade med sig rökelse, vilket ju oftast användes i prästtjänst eller i tempeltjänst, i offertjänsten, som ju, ja men så är det i efterhand, ja men det måste ju tala om Jesu tjänst, hans offer. Och så hade de med sig myrra. Väldigt konstig gåva till en bebis, för det var ju oftast något man använde, vad jag förstår, i samband med begravning. Men ser man det profetiska perspektivet här, så kanske det handlar om att ja, men Jesus kom som kung, han kom som präst, men han kom också för att faktiskt ge sitt liv. Och så står det att de faller ner och tillber dessa udda filurer som kommer någonstans ifrån, som nog inte vet så mycket vem det är de möter, men de tillber honom. Var är den nyfödde kungen? Säger de till Herodes. Inte var är prinsen, utan var är kungen? I en anmärkningsvärd ansats. De söker sig fram. De kommer som sagt inte från templet, utan de kommer från östens andlighet. De bär inte med sig en tro eller övertygelse i den mening som vi tänker oss, utan de söker sig fram, och de följer inte orden eller torallagen, utan de följer en stjärna, och det är liksom lite knepiga saker tycker jag. Och ändå så hittar de fram till Jesus. Man skulle kunna säga att de följer det ljus de har. Kan ju ha varit så om man tänker att det var i Babylonien där judarna var i fångenskap. Att de hade med sig de gamla berättelserna från den tiden. Att de hade levt kvar och hade med de texterna, berättelserna om att frälsaren ska födas. Men de hade ju bara fragment, och så hade de den där stjärnan då, vad det nu var för någonting. De följer det ljus de har och den leder dem längre än vad vi kanske kunde ana, men de kommer vilse. Och det kanske också är viktigt att uppmärksamma här. Stjärnan leder dem inte ända fram, för de hamnar så hos Herodes. De går ju till den plats där det skulle vara mest troligt att kungen skulle födas. De går ju till palatset. Och det är ju helt galet. För det är ju det som på något vis håller på. Allt har ju på skogen här. När Herodes på något vis talar med dem om att ja, men gå dit och kolla, så kan jag också gå dit och hylla honom. Han hade ju inte alls de avsikterna, utan han vill ju ta livet utav. Han blir ju livrädd för att nu kommer det någon annan och ska ta makten här. Och så vet vi vad som hände sen med barnamorden. Där massor med bebisar får sätta livet till. Till följd av att de här vissa männen faktiskt hamnade fel. Så att det är inte helt riktigt det där att stjärnan leder dem hela vägen fram. De behöver skriften för att hitta rätt. För det är ju det som händer när de är hos Herodes. Då börjar ju han, vad står det? Finns det någonting i texterna? Finns det något i skrifterna om detta? Och så kommer de skriftlärda och så förklarar de detta om Betlehem och så vidare. Så att de behöver skriften för att hitta rätt. Det är som att Bibeln vill säga, Gud föraktar inte sökandet, men leder det vidare mot Kristus. Sökandet i sig kan vi ibland kanske, ja, men det är härligt att människor söker, det är jättebra. Men vart leder det? Vart tar vi vägen någonstans? Vårt sökande efter Jesus och Guds ledning behöver prövas, tänker jag, mot bibelordet. Kartan, vart leder den oss? Och så får vi, som vi ofta pratar om, vara de där vägpinnarna eller markeringarna som också på något vis tillsammans försöker att leda rätt. När vi ser på julens berättelse så upptäcker vi något viktigt, nämligen att Gud leder olika människor på olika sätt. Det är ju ändå väldigt tydligt. Herdarna, de får de här änglarna som kommer. De får höra Guds ord på något sätt. De vise männen, ja, de leds ju av den här stjärnan trots allt. Det är olika tecken. Josef leds genom drömmar. Maria leds genom den här inre övertygelsen. Senare har vi Simeon och Hanna som drivs av en lång väntan. Men de är trofasta i det att de håller fast. Vi har Elisabet, som Maria träffar under sin graviditet, som på något vis leds genom andens igenkännande. Hon förstår att det är någonting som Maria bär på, som har med Gud att göra. Olika människor leds på olika sätt. Jag tänker att Gud inte talar med ett enda språk, utan han möter människor där vi är. Men leder de alla till samma plats. Till Jesus. Olika vägar, men till Jesus. Låt oss inte tappa bort oss där. Låt oss påminna varandra om det så här i början på året. Inte olika vägar till Gud hur som helst, men till Jesus, som i sig är enda vägen till Gud. Vägarna leder fram till Jesus. Det betyder att din väg inte behöver se ut som någon annans. Det betyder att din tro inte behöver låta som någon annans, eller att ditt sätt att lyssna kan vara annorlunda och ändå sant. Att vi kan se båda de här sakerna. Att Gud är generös, att han talar till oss för att vi är olika, och därför sker det på olika sätt, och därför kan tron ta sig olika uttryck. Men den leder till Jesus. Om det är andens viskningar och bibelordet vi följer, så leder det till Jesus. Vad kan vi lära om det här med Guds vägledning genom den här texten? Ja, för det första så tänker jag att vi kan lära oss det att Gud, han leder. Alltså om vi är observanta, som Erika var inne på, liksom, om man går där på sin promenad och är i bön. så kan man upptäcka att Gud talar på olika sätt. Jag tror det är så att Gud talar hela tiden. Men jag är så sällan uppmärksam så jag kanske inte märker att den där cykeln skulle kunna betyda något. Att den där båten faktiskt skulle kunna tala in i våra liv och så vidare. Att Gud, han leder oss, men inte på ett tvingande sätt. Han sätter en stjärna på himlen. Och bara för dem som på något vis är observanta så har det med Gud att göra. Och så påbörjar de sin långa vandring. Som säkert inte var speciellt enkel att göra. Vad lär vi oss om Guds vägledning? Jo, men att alla måste gå. Alltså att sätta sig i rörelse. Det är ju på något vis nyckeln för att hitta rätt. Att sätta sig i rörelse. Josef och Maria, de reser från Nasaret. Hedarna går till Betlehem. De visa männen, de reser från östern. Det har de gemensamt. Att de sätter sig i rörelse. Om vi vill bli vägledda så behöver vi sätta oss i rörelse. För det andra, Gud leder stegvis. Vi får sällan hela bilden. Ibland när vi får bilder så får vi inte svaren, vi förstår inte. Men när vi delar bilderna med varandra så kan någon annan fylla i. Ja, men just det, när du säger det. Ja, men det var ju precis det jag tänkte på. Och så kan vi på något vis tillsammans lägga det där pusslet eller tillsammans se kartan, hjälpas åt att läsa den. Ingen ser hela vägen från början. Stjärnan den lyser, men inte alltid. Och så får de komma till ordet, så får de vägledning genom ordet och så. Änglarna talar till hedarna, men inte hela tiden. De talade där och så fick de sätta sig i rörelse och försöka på något vis våga lita på det budskap som de hade fått. För det tredje då, Guds vägledning leder alltid till ett möte. Till ett levande möte med levande Gud. Inte bara till kunskap, inte bara till rätt beslut, utan till Kristus själv. Guds vägledning har alltid det som yttersta syfte att vi ska komma till Kristus. Inte få lite mer intellektuell kunskap enbart. Alla vägar slutar på samma plats. Vid krubban. I tillbedjan. Julens största löfte är kanske det här. Oavsett vem du och jag är, oavsett hur du söker, oavsett hur lång tid eller hur lång din väg har varit, så finns det en plats för dig vid krubban. Alla de här i sin olikhet har sin plats där vid Jesus. Kanske kommer vi springande som hedarna med andan i halsen. Eller kanske kommer vi lite sent sådär som de vise männen. Eller kanske är vi där. Står vi där tyst bredvid. Men Jesus, han är där. I mitten. Även om det är så mycket som kanske försöker att ta fokus. Nu ligger ju den kamelen ner så att då är det lite. Det är så mycket som vi skapar oordning och ofokus. Men Jesus, han är där. Inte hög och otillgänglig, utan faktiskt i det här fallet mitt i folkets mitt, nära i krubban, i matkärlet. Och frågan vi får bära med oss är inte, är min tro tillräckligt stark? Utan vilket ljus följer jag just nu och vart leder det mig? Inte om tron är tillräckligt stark, men om ljuset. Vilket ljus lyser upp min stig. Så får vi be att Gud som ledde hedarna och de vise männen också får leda oss steg för steg. Fram till Kristus, men också vidare. Att vi får mod att ta det här med oss. Att det inte bara stannar vid krubban, utan att det också får konsekvenser när vi tar oss därifrån vidare i livet. Herre, jag tackar dig för julen som nu är på väg mot sitt slut. Men jag tackar dig, Herre, för de här dagarna vi har haft och för det här budskapet. Tackar dig för krubban och för alla de här olika individerna. Herre, hjälp oss att se var vi befinner oss. Hur vi kan komma nära. Herre, hjälp oss att se ditt ljus klart, Herre. Att låta dig vägleda oss så att vi hamnar rätt. Fyll oss, Herre. Herre, hjälp oss att också finnas där för varandra. Att vi får hjälpa och vägleda varandra. Herre, vi tillber dig. Du som är kungars kung. Tack för att du kom. Tack för att du blev människa. Tack för att du kommer nära. Att du gjorde det den gången, men att du också vill komma nära oss. Och låt oss få leva våra liv i tillbedjan så att det vi gör får återspegla dig och får ära dig, Herre. Jesu namn. Amen.